Podplay.
I veckans minneslucka.
Arrangören bara, inga problem så här. Jag ringer min kompis, han är polis. Jag bara, nej för helvete.
Drinking vodka yesterday.
Jag bara, jo. Yes, too much probably. Och sen bara,
only thing that helps, more vodka.
Han Bobby då var uppe och kollade pulsen på mig flera gånger och la fram någon macka så här, som man gör till djur, som ni tror att man ställer fram mat i din kopp så här.
How du var hans lilla huskatt. Ja.
Välkomna till minnesluckan med mig Nicky Borg
och mig Janne Innanfors.
Det här är främst en samtals- och nostalgipodd där vi blickar tillbaka på gångna år och minns händelser och musik. Men det blir ju samtidigt en hel del djupdykningar i mitt band Backyard Babies dysfunktionella karriär och mitt liv som rockstjärna. Men nu ska vi öppna veckans minneslucka. Janne, vart ska vi be oss idag?
Jag satt bara tänkte lite nu när du sagt dysfunktionella karriär så ofta. När blir den funktionell då?
Det kanske du får höra i den här podden, men troligtvis inte.
Du, vi ska tillbaka det här året då faktiskt Lasse Holm och Monica Törnell vinner Melodifestivalen med Är det här du kallar kärlek? Björn Ulvaeus och Benny Anderssons musikal Chess med Tommy Körberg då i en av huvudrollerna och premiär i London. Och denna nyheten vaknar Sverige upp till klockan 04.00 den 1 mars.
Statsminister Olof Palme är död. Han mördades mitt i centrala Stockholm strax efter klockan 11 igår kväll.
Ja, det var 04.00 första rapporten där som man faktiskt fick om detta. Olof Palme mördades alltså.
Yeah.
Mer misär var det också detta året, för Tjernobyl-olyckan inträffade. Lady Gaga och Danny Saucedo föddes det här året. Och världens längsta smörgåsbord på 729 meter dukas upp på Kungsgatan i Stockholm av 94 restauranger.
Wow,
härligt. Svenska bandet Europe och våra kollegor där släpper The Final Countdown, och den här filmen har premiär.
You're everyone's problem. That's because every time you go up in the air you're unsafe. I don't like you because you're dangerous.
That's right. Ice man. I am dangerous.
Nu måste du sätta.
Ja, Top Gun.
Jajamän. 845 000 brott anmäls i Sverige detta år. Ansågs väl så mycket då, tror det är mycket mer nu. Nintendo släpper konsolen NES, alltså den här gamla klassiken, du vet, den första jäkla spelkonsolen jag hade i alla fall. Och Argentina vinner fotbolls-VM i Mexiko mot Västtyskland. Vi ska alltså tillbaka till året då jag var 2 bast. Jag hann födas på Danderyds BB, bo 2 år i Åkersberga norr om Stockholm och sen flyttat ner mot landet ungefär runt det här året. 1986 är det alltså.
Yes! Mitten på det härliga 80-talet. Fast som du sa, 86 var ju... Det var tragiskt på det sättet. Du precis nämnde.
Ja, vad mycket tråkiga.
Alltså jag tänker, men det här är ju liksom ingen politik eller historiepodd på något sätt. Så även när vi touchar på otroligt allvarliga och seriösa händelser så ska vi försöka ta oss ganska snabbt därifrån och hitta någonting kul istället. Men jag tänker, jag måste bara få prata om Tjernobyl-olyckan. Jag var ju 13 år 1986. Jag kommer ihåg det så otroligt väl, för i min värld så var det en grej som blev väldigt påverkad, och det var min farfars jordgubbsland. Alltså han hade en jättejordgubbsodling utanför Lilla Nässjö där han krängde jordgubbar till alla sommargäster runt den här Spexhulta sjön då. Och där var jag varje sommar, badade och hängde med min farfar och min farmor då. Och liksom, det här var ju april, så under hela den här sommaren då 1986 så spreds ju den här radioaktiva strålningen och följer ner då. Det kallas väl för radioaktivt stoft eller nedfall och whatever. Och det var ju mycket då på nyhet, man fick inte äta några grönsaker, någonting som var det som varit ute. Och då var ju då, vi fick inte plocka farfars jordgubbar hela den sommaren, och det var ju en katastrof för mig. Så att så Tjernobyl-olyckan, mitt främsta minne därifrån var att jag inte fick käka de där jävla jordgubbarna. Så att och idag är det ju lite märkligt att prata om just Tjernobyl och Ukraina med tanke på vad som händer där med Ryssland och invasionen. Men jag tänker ändå, du har ju varit i Ryssland, Janne, kan du inte berätta om det?
Jo, jag åkte dit under fotbolls-VM 2018 måste det varit. för första gången. Och det var, längst bort fick vi biljetter, och Sverige-Mexiko som skulle mötas sista gruppspelsmatchen. Jag har ju åkt runt rätt mycket med just svenska landslaget i olika länder, så jag fortsatte göra detta. Och då hamnade vi ända borta i någonting som heter Jekaterinburg. Alltså det ligger över hela Ryssland, så det tog ju 13 timmar dit, eller vad fan det tog att flyga liksom. Och ett ställe jag aldrig hade hamnat på om det inte hade varit för fotbollen då, så att säga. Hur roligt som helst däremot, för när vi kommer dit så känns det ju som att det här stället är ju inget turistställe liksom, så de som bor där är ju inte vana vid att det kommer turister. Och svenska fansen hade bokat upp en restaurang slash bar där vi alla satt, soligt väder, var mitt i sommaren, och det är liksom öppna fönster rätt ut till gatan, stora, så man kunde sitta liksom på något vis vid fönstren ut mot gatan. Och då stod liksom hela, alla invånare, inte alla kanske, men en jävla massa invånare stod ju och tog bilder hela tiden på en när man satt där och bara drack öl och sjöng svenska fotbollskamplåtar liksom. Det känns så jäkla surrealistiskt, så vart man än gick så stannades man upp och så ville folk ta bild med en och sånt.
Varför var den förlagd dit, en av matcherna? Var det, fanns det någon anledning eller?
Ja, alltså de hade ju byggt upp olika arenor, ja, det här blev också politiskt, för att det gjorde de ju bara med massa pengar, okay. Du vet, sånt. Men de byggde ju upp massa arenor, och sen så ska ju liksom all världens fotbollslag komma dit och spela samtidigt under en månads tid. Så du behöver ju rätt många olika städer att åka runt till liksom.
Men det står helt still i mitt huvud, vad heter hela det här ryska ödelandskapet?
Sibirien.
Sibirien är det, vad heter jag?
Ja,
ja, precis. När man flyger till Japan till exempel, så flyger man ju över den här ryska tundran och Sibirien. Alltså det är så här vill man inte bli nedsläppt.
Där spelas inga fotbollsmatcher, kan jag säga.
Ja, men är det inte de här områdena där typ det är riktigt ruggiga fängelse? Om man blir dit skickad dit, man kommer ju aldrig därifrån, även om man lyckas smita ur fängelset, så kommer du fortfarande inte därifrån liksom. Nej. Mitt ute. Ja, just det, jävlar alltså.
Men det roliga var sen matchen också, Mexiko då, som vi mötte, och vi hade några mexikanare framför oss, jag och min kusin, under matchens gång. Och Sverige började ju vinna. Vi gjorde rätt många mål redan under första halvlek, vill jag minnas. Och då betyder det troligtvis att Mexiko åkte ut, så de här grabbarna blev ju jävligt ledsna liksom. Så att jag kommer ihåg att jag och min kusin fick liksom trösta dem lite så här. Och sen visade det sig att Tyskland gick och förlorade mot något asiatiskt lag, som jag glömt vilka det var. Och det betydde att Mexiko var vidare. Så när slutsignalen gick, då visade vi det här för mexikanerna, och de blev skitglada. Var vi vidare? Och vi är också vidare. Så vi börjar byta tröjor, och vet att jag har bilder där jag och min kusin står i sombrero inne på arenan och bara dricker öl och liksom festar med de här mexikanerna. Asroligt resultat. Så det var bästa matchen att se i alla fall.
Okej, Jan Innafors i sombrero långt in i bortom den ryska Sibirien. Ja. Ryska tunna. Oh, shit.
Så sen var du ute och firade det här då. Och vi skulle egentligen hitta något ställe att gå till, jag och min kusin, men vi hittade några snubbar mitt på gatan som hade så här vodka i ena näven och lite juice i den andra näven, och där hängde vi med dem hela natten tills vi skulle ta flyget hem. Och flyget hem blev väldigt speciellt, för att där, när vi väl kom till flygplatsen, vi fick ju bara åka tillbaka där vi bodde. Plocka resväskan och åka direkt till flygplatsen. Hade varit vakna hela natten. Kommer fram, och då börjar jag märka att min kusin, han börjar bli riktigt svirig nu. Alltså, jag vet inte fan om vi kommer igenom här. Och det är ju beväpnade vakter överallt här på de här flygplatserna. Så tänkte jag, det här är kört. Men på något sätt kom vi in. Och då var jag så glad. Så då gick jag och satte mig och tog liksom en brunch och en bira. Medan min kusin tog hem till och drack vatten och sov lite. Sen så gick vi och väntade, för vi var rätt tidiga inför flyget, och då la han sig på en bänk och vila, och sen började han må dåligt. Så jag fick gå fram till honom så här, hallå, mår du bra då? Liksom så här, jag vet fan. Och sen så säger jag liksom, behöver du hjälp? Behöver du medicinsk hjälp? Ja, säger han. Så jag får ju kuta och leta upp medicinsk hjälp på en rysk flygplats i Jekaterinburg, där de inte är superbra på engelska. Och springer fram till en vakt och frågar liksom om SOS, medical aid eller vad som helst. Och han pekar mig någonstans. Så jag sprang ner en våning till och med, och fick prata med någon som satt vid en sån här informationsställe. Och bara, yes. Och så ska man ju försöka förklara vad som har hänt, för det är ingenting som direkt har hänt. Förutom att min kusin ligger, vad jag tror då, döendes där uppe mer eller mindre.
Fotboll, Swedish, vodka, yes.
Very much vodka. Cousin dying. Come please fast now. Ja, jag pekar i alla fall på någon vänster, för först verkar det inte som hon fattar vad jag sa, men det var peka och lite så här använda teckenspråk, så bara we fix doctor. Yes, doctor, yes. Kutar upp igen. Jag bara, Ronny, nu kommer snart nu kommer snart någon läkare här, är det sagt. Nej, då kommer ju en vakt med så här Kalashnikov och bara, hallå, hallå, grabbar. Så bara, vad fan är det som händer? Ja, är det han liksom? Ja, det är han som inte mår så bra. Så då pratar han i walkie-talkien, så kommer någon läkare faktiskt ut och tar lite blodtryck och sånt på min kusin då. Medan jag pratar med den här vakten med Kalashnikoven. Och han säger så här, your cousin drinking vodka yesterday. Jag bara, oh, jo, yes, yes, too much probably. Och sen bara,
only thing that helps, more vodka.
Jag bara, nej, det är nog inte läge att försöka trycka i honom lite till. Han visar typ att han hade plunta i fickan liksom. Helgalna. Men kusinen mådde bra, han hade bra blodtryck och sånt. Det blev bara lite för mycket förmodligen, och vi kom hem säkert och trevligt. Så att det är ett minne för livet i alla fall.
Men jag måste ta fatt där direkt på mina Rysslands historier, och för det känns alltid som att det är en skröna när man pratar om just den grejen. More vodka is the only thing that helps. Alltså, jag var i Ryssland första gången, jag tror det var 2006. Nu kommer säkert någon då rätta mig att det var inte alls det. Det var någonstans där i alla fall. Jag var fortfarande i mina heydays. Jag var ganska nervös när vi skulle åka till Ryssland. Dels för att liksom, jag var i det stadiet som jag var. Det var metalldetektorer precis överallt. Alla vaktare, vapen som du säger sådär. Och precis, jag mådde ganska dåligt. Jag tror jag hade någon migrän. Ja, eller bakis, vad fan det var. Precis det första som händer när jag frågar efter värktabletter. Den här arrangören som hämtade oss på flygplatsen. Då fick jag vodka direkt så här.
Ja, visst.
Jag bara, och jag har också en gammal kompis som drev en bondgård i norra Västmanland. Han brukar också alltid göra business. Det kom så här ryska bönder med maskiner över som han brukar köpa, så här olika jordbruksmaskiner. Det var samma grej där också. Man kunde inte slutföra en deal om man inte drack 2-3 vodka först. Liksom, så här. Och du vet, drack du inte vodka blir det ingen deal. De har åkt hela vägen från Ryssland för att sälja den här jävla trakten. Vad fan det var. Så det där är ju ingen skröna. Det är ju så det funkar i Ryssland, och det kan ju vara ganska intressant.
Ja, men precis. Som du säger, det är verkligen ingen skröna. Den här vakten liksom med Kalashnikov hade troligtvis vodka på sig och ville hjälpa min kusin. Men nej, jag sa att det var nog inte läge till det. Alltså. Men det är ingen skrön. Alltså.
Jag fick ingen Alvedon, jag fick vodka. Men,
det då?
Ja, det gjorde det. För att vi gjorde ett ganska så intressant gig där. Första giget någonsin, första gången Backyard Babies var i Ryssland var det här tillfället. Då. Skitmycket folk, jättebra gig, huvudvärken försvann. Och sen skulle vi ut på middag. Senare då på natten, och vid någon spansk restaurang så här 11-12 på natten öppnade de upp så här för oss och vårt crew och massvis med de här arrangörerna och så här ryska fans och grejer som skulle hänga på den här middagen. Och då började jag bli riktigt i gasen så här, ja men okej, nu känner jag mig lite bekväm så här, vet, Alvedonen har hjälpt. Och bra gig, så jag tänkte så här, men nu måste vi festa till det rejält ut i den ryska Moskvanatten. Och så frågar man såklart, kan någon fixa lite grejer, lite så här, kokain, någon bara så här, yes, bara säger den här arrangören, bara, inga problem, så här, jag ringer min kompis, han är polis. Jag bara, nej, för helvete. Nej, men han bara, nej, lugnt, han är polis. Jag tittar på han igen. Okej, han är polis. Han ringer honom och frågar efter. Då ringde han sin polare som var polis, som åkte ner till sånt här lager där de har beslagtagna varor. Och bara, låser upp, hämtar ett sånt jävla lass kokain. Och bara, jaha, okej, okay, wait a minute, vi är i Ryssland, det så funkar det här liksom. Och sen så ger vi oss ut då i den här natten. Helt galet, min första upplevelse i Ryssland. Så att, och det här är en sån grej som folk tror är bara en skröna. Jag har hittat det på, det är helt sant. Men sen var jag tillbaka i Ryssland, i Moskva, och återigen 2017, och det var ju riktigt tragedi, för då mådde jag ganska dåligt själv, visste inte riktigt vad jag höll på med, jag var i en skilsmässa, hade träffat min tjej Nea. Så faktiskt det minnet ifrån den Moskvasvillen var att jag låg på det hotellrummet och hade en sån riktig panikångestattack, och det är liksom så här, jag kände mig så här, fy fan, jag vill inte vara, det sista stället jag vill vara på hela jorden i Moskva, på det här halvdana hotellet alltså. Och då hade vi också gjort ett relativt bra gig, men under det gigget så helt plötsligt var det jätteljust på scenen. Och så helt plötsligt blir det kolsvart på scenen. Och så helt plötsligt blir det jätteljust igen. Uh-huh. Och så har jag sett filmer på det här efter att min ljudtekniker har filmat. Ljusteknikern, han var lokal från Moskva. Han somnade så här, var tredje låt. Så här, och då la han sig på de här ljusreglarna. Så drog på allt på max. Och så fick Stefan då, våran ljudtekniker, rycka upp honom. Och så här, och så tända eller släcka. Så det var en jävligt märklig ljusshow. Russian style.
Herregud. Men alltså... Det undrar man ju lite. Hur är liksom rockpubliken i Ryssland?
Ja, men de är underbara. Mm. Och jag kan ju tycka då, med vad som händer idag, det blir väl troligtvis att man aldrig åker tillbaka till Ryssland. Ja, absolut inte privat, men jag tror inte jag kommer åka dit i någon jobbsituation heller. Liksom. Vad som än händer med världen. Men det är ju synd om alla fantastiska, härliga ryska hårdrocksfans som går miste om så mycket nu på grund av världsläget och bojkotten till höger och vänster. Det kan jag tycka.
Fan vad detta var passande ändå, för just det här avsnittet så har inte jag riktigt kommit överens om mig själv, eller med mig själv, vilket som ska bli årets låt. Men jag tycker att här kuppar jag in den andra låten som inte blev årets låt helt enkelt, för att den passar då den handlar lite om det här, alltså den kom till, vet du vilka Manfred Mann's Earth Band är?
Ja, oja. Blinded by the Light till exempel.
Sångaren där, Chris Thompson, han skrev den här låten tillsammans med två brittiska låtskrivare tror jag. Och det var för att han missade en sån här protestmarsch i London som skulle då marschera för att man ska avväpna atomvapna liksom.
Ja, ja.
Och så fick han sån ångest, han satt och kollade på tv och då skrev de den här låten samtidigt. Och sen är det också en av få låtar som har säckpipe solo. Jag älskar säckpipa, det ska vara på min begravning. Här kommer den! Ja, alltså The Voice ju. Men inte med Manfred Mann's Earth Band.
John Farnham.
Ja, den nådde honom i Australien. Det här är ju tydligen Australiens inofficiella nationallåt. Det är helt sjukt.
Alltså vi är inte framme vid årets låt än så länge. Men jag kan också bara flika in redan här då att fy fan vad det släpptes bra låtar 1986. Ja. Hur kan det ha släppts så många hits på ett samma år? Men det kommer vi till om en liten stund.
Jag tyckte det var strålande att göra en kupp där. Så fick jag ändå mer än på ett sätt. För jag tyckte att den hade lite fin story.
Ja, det är också den på min lista faktiskt.
Oj, oj, oj. Ooh. Men vi ska prata om någonting helt annat nu. Dags för hem till gården där vi helt enkelt, på grund av att vi bägge två bor på varsin hästgård, pratar om vad som har hänt i veckan.
Yes, här sitter jag med mina krämpor på grund av gårdssysslor till höger och vänster. Ska jag börja eller?
Ja, hur går det med tennisarmbågen?
Ja, men det går ganska så bra. Alltså. Nu har jag fått ont i den andra armen bara för att jag... Nej, men jag tänkte på förra veckan så var det internationella skogsdagen och jag bor ju... I princip mitt i skogen, alltså mitt hus, min tomt, min mark liksom, inuti på Fornboda gård ligger liksom, jag har bara skog som granne eller hästhagar. Och sen jag flyttade dit så har jag, eller så jag har alltid älskat skogen, jag kommer komma till det nu varför, men det blev så påtagligt att skog är så jävla häftigt. Jag skrev ju till Upplands Väsby kommun och förklarade att skogen runt Fornboda är magisk och att jag ibland sitter till häst eller ute och går och pratar med olika träd. Jag har ju ett träd specifikt som jag pratar med i skogen. Jag menar, det har stått där kanske i 300-400 år, det här jävla trädet. Tror fan att det är magiskt alltså. Det är ju helt otroligt. Så att jag,
men vänta, pratar du med träden?
Ja, jag pratar med träden.
Är det svamparna som är runt omkring där i skogen?
Nej, de är fridlösta. Ja, men jag kommer att tänka på det i alla fall. Så för veckan har det varit väldigt blåsigt. Och det är så läskigt när man bor som jag bor, har så sjukt stora höga och gamla träd precis runt omkring. Förra året välte det ett träd precis. Jag försökte så här räkna ut, och om det välter någon dag eller liksom så här går av, då kommer det träffa huset eller inte. Nu ramlar det åt ett annat håll då, som tur var. Så att varje gång det blåser uppåt en 20 sekundmeter så sitter jag som på nålar hemma. Och det gjorde det liksom förra veckan. Och bara väntar på att något träd... Så här, de runt omkring mitt hus står relativt stabilt. Peppar, peppar. Men så fort jag beger mig ut sen i skogen så ser jag... Åh helvete, här ligger det här över vägen och så vidare. Så det är ju bra motorsåg och kunna ta en liksom omväg. För det är, alltså, skogen är så jävla mäktig. Och då kommer jag tänka på att... 86 då så var jag 13 år. Och då var jag med i någonting som heter Friluftsarna. Det var ju, alltså alla som lyssnar på den här podden är typ i min ålder, kom ihåg. Mulle, Strövarna, Friluftsarna, TVM hette det.
Mulle var jag med.
Ja, då ska man lära sig som barn att respektera skogen. Ut och plocka kottar och framförallt samla skräp och så vidare. Men jag tyckte det här var det häftigaste som fanns. Friluftsarna då, då fick vi vara med om våran första kanothike. Alltså du vet, man fick bära kniv, man fick tälja spjut. Man fick vara på hike med massa kompisar. Det var ju bara typ en jävla ledare och sen så 20 jävla ungar i kanoter med kniv. Alltså det jag vet inte om det är så idag. Det känns inte riktigt som det är så. Det var så jävla härligt. Vi hade så kul på de här olika hajkerna. Vi hade någon som hette Dackefejden. Det var ju baserat på det gamla bondeupproret då. Fullt krig med spjut liksom. Alltså helt livsfarligt. Kastade på varandra och slogs med, vi täljde ju till de här supervassa, de här pinnarna alltså. Det var så jävla en härlig tid. 13 år var med i friluftsarna på kanothike och sen då idag 50 plus bo på en gård och bo så nära mer eller mindre i skogen och kunna liksom ta tillvara på magin i skogen. Jag ville bara liksom slå ett litet slag för det extra.
Ja, men jag hänger på där, för jag minns ju hur det var Mulle och sånt liksom. Det var skitkul, även om den här Mullen var lite läskig när den kom så att säga.
Kollikock, tror jag han sa.
Ja. men sen var jag med scouterna också förresten, kom jag på nu. Där i Skåne. Och då blev jag distriktsmästare i kast med stövel. Det har jag i min pris. Det var min talang, Nicky. Jag blir ingen sångare i rockband.
Ja, för nu ska inte bli ett jävla rant här om dagens ungdomar och med internet och mobiltelefon och sociala medier och så vidare. Men för fan, ut i skogen alltså och täll lite pinnar alltså. Det gör en bara gott alltså. Vad har du gjort i veckan, Janne?
Jo, men året 86 är ju misär, så varför inte fortsätta på det spåret? Jag var på begravning. Och det är ju sällan roligt liksom. Det finns väl ingen som liksom ser fram emot en begravning så där. Det är ju alltid lite jobbigt och så. Men bara för att notera dottern till den här släktingen som gick bort, så uppdaterade hon sin Facebook-sida direkt efter och skrev: tack alla inblandade för den här helgen. Det är sällan en begravning är rolig, men pappas blev det, och sitt hjärta. Och jag måste faktiskt hålla med. Den var rolig, det går inte att säga så mycket annat alltså. Och den här släktingen som gick bort, han har världens största hjärta och liksom alltid hjälpt till och bott i Småland och sånt och liksom alltid ett leende under sin stora mustasch. Så att han hade ju tydligen skrivit in i sitt testament då, för han hade livförsäkring, att för de 200 000 kronorna skulle det fästas upp för, så att inte skattemasen kom åt dem. Och det gjorde vi i släkten såklart. Så att det blev någon sorts festhyllning där efter själva urnsättningen och sånt. Som var bara trevligt att sitta och prata om minnen om personer som gått bort och sånt. Och jag känner lite själv så. Du vet ju att jag bara tänker på döden nu när jag snart fyller 40. Ja. Att fan, det där, man kanske ska köra det irländska temat, att så här ha öppen kista på en pub och så är alla polarna runt omkring och dricker med en, och så man kan förhoppningsvis då byxorna på sig den här gången, tänker jag. Ja, men det gjorde jag i veckan och det är vettigt. Det var fint och även roligt som sagt. Så att, jag är nöjd med det.
Ja, men jag håller med. Det beror ju såklart på vilken begravning man är på. Men om det är en person då som var väldigt mycket humor, dog, vad ska man säga, naturlig död. Av ålder eller vad som helst, så kan det ju faktiskt vara en väldigt fin sammankomst som till och med blir rolig. Alltså, sen är det ju såklart långt från alla begravningar som är det. Men ja, men var bra ändå.
Ja. Och när vi ändå är inne på folk som lämnat oss, så var det ju det här året som våran statsminister, det är ju helt sjukt att det har hänt i Sverige, men alltså vår statsminister blev skjuten på gatan i Stockholm det här året. Olof Palme pratade då såklart om. Hur kommer du ihåg det här, Nicke?
Ja, men jag kommer ihåg det lite vagt alltså. 13 år, inte speciellt världsvan på något sätt. Morsan och farsan pratade om det liksom, men that's it ungefär. Jag har inget tydligt minne av hur jag reagerade överhuvudtaget. Och jag kan inte så mycket om processen sen efteråt, med allt man har hört att det är Sveriges längsta rättsprocess. Alltså, det blev ju en sån jävla soppa. Ja. Det har väl de flesta snappat upp i alla fall. Liksom. Och med hela Christer Pettersson och det här liksom, var såklart. Men för mig är liksom Olof Palme och framförallt och gatan som blev uppkallad efter honom, Tunnelgatan i Stockholm, den delen där det här skedde blev ju då Olof Palmes gata. Så det är så sjukt, för att det är där, så tänker jag. För att när jag åkte till Stockholm första gången och signera vårt skivkontrakt som vi fick där 93, då låg vårt skivbolag, det där skivbolaget jag pratat om som Max Martin var signad på också med sitt band It's Alive. Just Mega där. Rock Records, ja, hette de. Och de låg på Olof Palmes gata. Och då tyckte vi var så här, åh fan, det är en gata som är uppkallad efter honom. Det är coolt liksom. Såhär, så vi har ju knappt varit i Stockholm förut.
Ja, men alltså, jag var där senast förra veckan och jag har bott massa år i Stockholm. Det ska ju finnas någon sorts minnesgrej i en så här på gatan, men jag hittar inte den. Jag har aldrig hittat det.
Du ser som ett frågetecken. Nej, jag vet inte. Jag vet bara att där Olof Palmes gata, där låg mitt skivbolag, vårt första skivbolag. Och korsningen Olof Palmes gata, Drottninggatan, där låg det ett café som hette Café La Rose. Det finns inte längre. Och jag brukar gå förbi det, så brukar jag alltid säga det till min flickvän. Så här, och hon säger, men Nicky, nu har du sagt det 5 gånger att det var här du skrev ditt första skivkontrakt. Du vet, Minnesluckan heter podden, glöm inte det. Mitt minne verkar vara lite selektivt. Men i alla fall, Café La Rose hette det här kaféet. Och där satt jag och mitt Backyard Babies nervösa Näsjebor, skrev vårt första skivkontrakt då på Olof Palmes gata, korsningen Drottninggatan. Och det var ju såklart superstort. Vi var ju, nu har vi liksom... Nu har vi lyckats. Så vi gav oss ut i Stockholmsnatten och skulle festa för, vårat, liksom, för att vi har signerat vårt första skivkontrakt. Och då träffade jag på en tjej där i Stockholmsnatten. Vet inte fan vad jag var. Så jag blev sjukt kär i. För hon såg ut som Pandora. Kommer du ihåg henne? Pandora. Alltså hon, trust me.
Ja.
Och så hade hon, skulle hon sjunga disco också, den här tjejen. Så jag var så jävla kär i henne. Och det här är väldigt intressant, för att många, många år senare, när jag hängde ganska mycket med Kajsa Mellgren, var programledare på ZTV bland annat och gjort massvis av programledarjobb.
Ingen så, aning vem det är.
Nej, okej. Okay. Men det vet möjligtvis du som lyssnar på podden. Kajsa Mellgren, jättehärlig tjej. Hon kände den här tjejen då, hon hette Pernilla. Och hon hade ingen aning om att jag blev sådär kär. Så att jag åkte ju hem till Lena Nässjö och satt med telefonkatalogen och skulle leta reda på den här tjejen. Letat Stockholm och Pernilla, det var de två sökord ni hade, så här. Hur fan ska du lyckas hitta den här personen? Det går ju inte såklart. Mm. Så att jag lämnar det där. Men det var mitt minne från vår första skivsignering. Och sen tillbaka till Nässjö då, ifrån Olof Palmes gata. Så att, ja.
Men det är faktiskt lite återkommande här i våra avsnitt, Nick. Hur är det så fortfarande, eller var det så förr bara att du hade väldigt lätt för att bli kär? Du blev kär i Mel C och grejer också, ja, bara genom att träffa dem och så.
Jag skulle kunna ägna ett helt avsnitt av det.
Om dina kärlekshistorier, där det bara är du som är kär.
Ja, det var ju så. Det var så ofta, tror jag, att det bara var jag som var väldigt kär i den här personen. Men ja, det kan, alltså, vilken rolig analys. Mm. Jag har inte ens tänkt på. Jag hade ju en sån... När jag gjorde slut med min första tjej och jag flyttade till Stockholm sedermera då, jag var 94 där, då tänkte jag, för då hade jag varit tillsammans med den tjejen i många, många år innan jag sköt, så nu ska jag ligga igen, allt jag har missat. Nu är jag ute i Stockholm, nu jävla singel, nu ska jag ligga så igen. Så jag bara typ som hade en jävla anteckningsbok.
Nej.
Så här riktigt, ja, men du vet, när vi växte upp, då var det ju Kiss till exempel och så vidare, och Motley Crue. Och Gene Simmons har legat med 4000 tjejer. Det skröt han ju med hela tiden. Mm. Han har hans jävla tunga. Och vi tänkte så här, ah, hur fan ska man komma upp i 4000 tjejer? Det är ju sjukt många. Mm. Nu får vi fan jobba på här när vi flyttar till Stockholm. Alltså. Lite så.
Gäller att inte bli kär.
Nu blir, men precis, du får inte bli kär. Stå emot. Det här är extremt ironiskt. Du får ta det med en nypa salt, du som lyssnar. Det är bara humor.
Man slipper i alla fall könssjukdomar när man lyssnar på musik, och det är precis vad vi ska göra nu, för det har blivit dags för årets låt. Och jag har ju redan kuppat in en där, Nicke, så jag tänker att du får börja här nu då, så kör den riktiga årets låt.
1996, otroligt coolt år. Alltså fruktansvärt svårt att välja musik. Jag har berättat om här i podden att jag var ett jävla popsnöre. Så det var extremt mycket pop som släpptes 86, men jag tänkte inte välja en poplåt. Utan ska välja en låt med Van Halen som släppte sin 5150 1986. Och det här är en otroligt viktig platta på så många olika sätt. Det var inte mina första hårdrocksskivor. Det var någon Maiden, någon Motley Crue, och så var Van Halens 5150 så här. Den första jag köpte liksom där i precis blivit tonåring. Och det var ju den plattan som Sammy Hager hade tagit över micken ifrån David Lee Roth. Just jag har ju det. Köpt ju sedermera allt Van Halen från liksom från alltså den första fram till 50 såklart. Men det var min liksom första Van Halen-platta som jag ägde. Så för mig, på något väldigt konstigt sätt, för mig är Van Halen minst 50-50 Sammy Hager. Det är inte så här typ att Van Halen är David Roth och sen så var det den här jävla Sammy Hager. Utan det är nästan lite tvärtom alltså.
Ja, för det är egentligen någonting som fortfarande strids om inom rockvärlden, just Van Halen, om man är då Sammy Hagar eller om man är David Lee Roth.
Och säger man ändå tycker att han var lite töntig där Sammy Hager, för att han hade ju ett headset. Alltså David Lee Roth var ju det vi har pratat om. Chaps med skinkorna bara och hoppade i, gjorde så här splits på scenen och gick ner i spagat och han var ju en riktig jävla showman. Sammy Hager då kom med sin jävla töntiga, krulliga frissa. Ett headset, någon jävla Jackson-gitarr och skuttade omkring
på scenen. Han såg ut som en liten surferboy.
Ja, han hade så här, liksom, lite så här pösiga brallor med. Så här, fan vilken ful, nu man tänker efter. Och så stod Eddie Van Halen och spelade synt här i den här Why Can't This Be Love och så vidare. Så det var en så här, men jävla bra låta på den här plattan. Så att för mig är Van Halens 5150 den liksom främsta Van Halen-plattan. Spelar ingen roll vad de gjorde tidigare eller vad de har gjort sedan mera efter det. Och låten jag har valt är Dreams.
Den är grym.
Ja, alltså Alex Van Halens trummor, alltså shit, jag får gåshud. Det är riktigt jävla bra alltså. Det finns ju någon video, jag vet inte om det är den officiella videon, det är ju flottlinjen, vad säger man, Blue Angels, vad heter det, kustbevakningen eller något så här, amerikanska stridsplan som har den här låten och så flyger de och det är en riktig Top Gun feeling där alltså. Då blir man lite, men nästan lite tårögd. Det är så konstigt, varför ska man bli så påverkad av stridsflygplan som flyger i formation? Eller är det bara jag?
Var du påverkad? Blir du påverkad av
det? Man blir så här, fan vad mäktigt. Det är ändå fint med de där stridsflygplanen till Van Halens Dream. Så får man en liten tår i ögat. Eller hur? Nej, är det bara jag? Okej.
Okay.
Jo, det är, vad fan.
Kanske möjligt. All right. Ja, men nu ska jag berätta varför jag hade så svårt med min årets låt då.
Ja.
För det var ju mycket på grund av att det känns lite som att det hade varit tjänstefel utav mig att inte välja en låt med den här gruppen. Dels på grund av att jag sitter med en tisha med gruppen på mig här nu. Och också att, återigen kommer vi in på döden. Men basisten i gruppen Metallica gick faktiskt bort i Sverige det här året. Turnébussen då, en bilväg i södra Sverige mellan Ljungby och Värnamo. Har du varit där?
Ja, det är faktiskt i småländska Dörar, Peter, ju liksom. Ja. Jag har så mycket stories kring det där, men det skulle jag inte kunna ägna en separat del. Så fortsätt, fortsätt.
Cliff Burton pratar jag om, basisten i Metallica, och jag har alltså tagit som årets låt från plattan Master of Puppets, och så heter även låten.
Jag sitter och headbangar. Vet du, när man inte trodde Metallica kunde bli större, så blev de det ändå, tack vare Stranger Things i serien. Jag kommer inte ihåg vad han hette, men han som är hårdrockaren, den där liksom coola killen.
Han heter väl Billy?
Ja, Billy heter han kanske. Han har med sig guran och kör ju Master of Puppets liksom, för att de här demonerna ska liksom så här fly. Det är ju skitkul scen. De hade ju teasat om det här långt före. Vet du vad fan, Metallica dyker upp i Stranger Things. Den exploderar ju Master of Puppets. Det var ju en helt ny jävla skara av Stranger Things fans då, som inte har alls någon koll på Metallica. Som bara liksom, den var ju etta på vända jävla lista igen, Master of Puppets, från 86 då såklart. Men jag håller med Janne, det där är en sjukt bra låt. Jag har faktiskt Master of Puppets och de första två Metallica-plattorna också på dubbelvinyl. Alltså gatefold sleeve, dubbelvinyl. Det är två spår på varje sida för att man ska få maximalt bra ljud. För ju glesare det är i spåren då, desto bättre ljud blir det. Om man trycker upp många låtar på en vinylsida så blir det liksom, lite sämre ljud. Så de är ute för att maximera ljudet då. Master of Puppets låter för jävla bra på vinyl alltså. Ja, men legendarisk platta Metallica. Men som sagt, det var ju en extrem tragedi där med Cliff Burton.
Ja, jag har faktiskt inte hittat det ännu, så jag måste dit i år, tänker jag, ta en sväng förbi.
Ja, det får jag. Okej, men jag drar det snabbt då då. Jag pratar om det här på Rockklassiker för något halvår sedan. Och då ringer in en kille. Då visar det sig att det var hans kompis pappa, nu tror jag jag kommer ihåg det rätt, som var brandmannen som fick larmet att det har liksom kraschat en buss på den här vägen, vad den hette, utanför Dörarp då, och han var först på plats och hittar då för de, ja, det är ett amerikanskt band liksom, gick rykten om så här, och det var liksom, det hörde de i skolan, det var den här snubbens polares pappa som var brandmannen som hittade Cliff Burton liksom. Så han drog i den här historien, jag blev helt knäckt när han berättade den för mig, så körde jag det i radion liksom. Så att de som befann sig där och runt den här tiden har ju enorma minnen kring detta. Det var ju liksom en supertragedi och en världsnyhet såklart liksom. Ja.
Precis, och världspressen kanske inte är så mycket i dörrar på att hänga.
Nej, de var inte först på plats i alla fall.
Ja, vila i frid, Cliff Burton. Yes. Nu kör vi vidare 1986 i året. Det här är Minnesluckan.
Så blev ju amerikanskt, svenskt, jag vet inte. Ett samarbete, Au Pair-programmet i alla fall, blev godkänt utav USA.
Porrfilmsindustrin. Nej, inte det.
Säkert en och annan au pair som hamnade där också. Man kunde i alla fall som svensk åka till USA och jobba som au pair. Och det var väl liksom lite så här, barnflicka till exempel var väl en populär grej, tänker mig. Det får ju mig att tänka på att du har ju snackat om det, du har bott där, att jag hade ju inte några planer på att jobba som au pair, men däremot hade jag och mitt Backyard Babies väldigt långt framgående planer på att flytta till just Los Angeles. För jag tänker, det var väldigt många som åkte till just LA i det här au pair-programmet. Jag vet inte, eller är det bara jag som får för mig det? Jag tycker de man har pratat med som har varit au pair i USA har varit i LA. Jag känner inte någon som så här, men jag var i Kansas, nej.
Ja, men det stämmer nog, alltså, jag träffade ju en norsk tjej när jag flyttade dit som jobbar inom det. Och det var hon som hjälpte mig att nå ett av mina mål med att flytta dit. För jag hade ju liksom bestämt vissa grejer som jag skulle göra eller vara när jag flyttade till Los Angeles. Ett av dem var faktiskt att vara singel, det gick åt helvete. men däremot så var det en stor grej var att jag ville uppleva en riktig, alltså en riktig amerikansk Thanksgiving, som exakt det som man sett på TV liksom när man växte upp. Och hur skulle man göra det? Går inte bara knacka på en dörr och säga jag vill hänga här med er idag. Men då, eftersom hon var apär till någon amerikansk familj som dessutom älskade skandinavier. För mamman där i den familjen, hon hade sin bästa kompis var just svensk. Och de hängde mycket under 80-talet. Och hängde faktiskt med Tommy Lee och grabbarna, för de bodde i samma område som Mötley Crüe.
All right.
Så att jag fick ju komma dit liksom. Och då blev det ju lite roligt, för att ja, jag gjorde ju inte pensen off där i alla fall, så mycket kan jag säga. Men jag visste ju inte riktigt hur det funkar, om så här, dricker man som när det är jul och midsommar i Sverige under Thanksgiving, eller kommer man dit nykter och bara käkar? Hade ingen aning. Så jag hade ju med mig några sådana här juice, heter de, eller Four Locos, någon sån här alkoholläsk som var helt galen. Och liksom gömde den i väskan och tänkte, ja, fall i fall vill man ju inte komma tomhänt i alla fall. Jag hade ingen aning vad jag skulle förvänta mig, kommer in där. Hela släkten samlade liksom, precis som man har sett filmerna. Det görs turkey i köket och det kollas på amerikansk fotboll i vardagsrummet. Och sen så visade det sig att men de hade de här röda kopparna, du vet. Och de drack, det dracks massor för fan, för alla som ville ha Bud Light och allt skit man dricker där. Så att det var hur kul som helst att få uppleva det. Och jag hängde ju såklart i köket bara och köta och drack. Och efter det så har det blivit min, jag kallar den för Cali Mom. Det är liksom min andra morsa som jag fortfarande har kontakt med. Och jag var med på många Thanksgiving efter det, och även jul och lite sånt.
Ja, men alltså, för att det blev ju ingen LA-flytt, som tur var.
Undrar vad som hade hänt då.
Ja, men jag kan säga så här, vi hade inte suttit här och gjort podd, du och jag, idag om jag hade flyttat till Los Angeles. Vilket år det var ens vi skulle göra, det kommer jag inte ens ihåg alltså. Och det var som sagt inte för att jobba som au pair. Men grejen är, planerna var färdiga. Vi hade en kompis som hette Bobby Giordano. Han hade ett stort hus på Sunset Plaza Drive. Och det här är så jävla sjukt, jag ska bara flika in snabbt innan. Jag satt med Google Maps idag. Och man kan ju så här kolla Street View och alltihopa, och gick runt det här huset som är helt så här, det ser ut som ett ödehus idag. Men då var det liksom jävla flashigt och så vidare. Där han, Errol Flynn, en jättegammal skådis, han gjorde så här fäktningsfilmer och grejer. Jag kommer inte ens ihåg. Alltså, det är superlänge sedan det här, alltså, svartvita filmer. Hans familj, dödsbo eller arv på något sätt, de ägde den här fastigheten. Och den här Bobby Giordano var inom filmindustrin, så han hade kommit i kontakt med dem på något sätt, och han hade fått förvalta det här huset. Jag tror inte han ägde det egentligen. Men det var en jävligt stor villa på Sunset Plaza Drive 1254, eller vad fan det var. Då skulle vi, jag vet, Backerbys, bo på typ övervåningen liksom, med eget badrum, balkong utöver liksom, så här, wow, superfint. Det var för övrigt där jag slog rekord i att sova längst. Två och ett halvt dygn nästan i ett streck. Han Bobby då var uppe och kollade pulsen på mig flera gånger och la fram någon macka så här, som man gör till djur, som lite då man ställer fram mat i din kopp så här.
Hur har du varit? Hans lilla huskatt.
Ja, och bara så här, jag kan säga att jag hade festat några dagar innan. Så det var, men det var i det här huset. Men i alla fall, det blev alltså att vi flyttade dit. Men varje gång vi satt där så drog ju den här Bobby de här skrönorna och storyna ifrån det här huset. För det var nämligen så här, runt då 86 som vi pratar om här, några år tidigare, så bodde Ozzy Osbourne granne med den här fastigheten.
Ajajaj.
Så det var liksom bara en stor häck emellan. Så när Bobby satt där på baksidan och drack bärsen, så kunde det så här, kom det någon jävla packad Ozzy i en morgonrock, klampar igenom den här häcken med så här tidiga Ozzy demos, hans första liksom plattor. Dire of a Madman var väl först, släpptes vid början på 80-talet där. Och så skulle han spela de här demorna för Bobby. Så satt de och lyssnade på Ozzy-demos på kassett och drack sprit liksom. Och så blev de så här superbra polare. Så att då kom de på ett sånt jävla prank, som det här är bland det fucking roligaste och sjukaste jag har hört. Han jobbade inom filmindustrin, som jag sa, den här Bobby. Så han hade ju tillgång till såna här dummies, alltså dockor i, alltså, som de har i slagsmålfilm, scener, eller de ska, någon krockar så här liksom. Det är ju så här, ja, ser ut som en riktig människa fast det är en dummy då, en docka.
En crash test dummy.
Ja, exakt. En typ såna. Ser otroligt verkliga ut. Så nog drar med sina sådana från någon studio, och så åkte de till ett hotell och tog in och satt och festade så här i flera år. För de visste att det här hotellet hade alltid jättemycket asiatiska turister. Så här busslaster ifrån Japan. Så då hade de bokat dem alltid hotellrum så här, 2-3 våningar upp, precis ovanför entrén på det här hotellet. Det var väl någonstans där på Sunset. Mm. Och så satt de där förberedda med de här jävla dummies-dockorna. Och sen när det kom den första på morgonkvisten, klockan 8 på morgonen, kom den första busslasten med japanska turister så här lite ut som yra höst, och så kastar de ut den dockan rakt ner bland de här japanska turisterna och skriker "Oh no, please don't kill me!" Oh! Och så bara låg de där och vred sig av garb, Ozzy och den här Bobby Giordano. Så jag tänker, det här är så jävla roligt att hade jag och mitt Backyard Baby så flyttat till honom och hans hus, så vet det fan vad som hade hänt.
Ja, det är funny stories i alla fall.
Det blir väl så att vi kommer tillbaka till Los Angeles några fler gånger i den här podden. Det hände ju tyvärr, ska jag säga. Eller tyvärr, det hände jävligt mycket grejer där.
Så är det. 2 år hade jag där, men nu börjar tiden ta slut för idag, Nicke.
Fan!
In på sociala medier. Vi har ju Instagram-sidan där, minnesluckan podd. Skriv, vi har fått en hel del grejer. Jag tänker att vi kör någon frågestund någon gång. Liksom.
Och jag tänker så här, jag glömde säga det faktiskt precis i början. Det var någon som skrev, kan ni inte köra 86? Jag visste, kan vi göra. Nu kommer jag inte ihåg ens vem det var. Ja. Så du som tipsade om 86, här fick du 86.
Jag var 2 bast, jag hade inte så många minnen kvar från det året. Men vad fan, vi kör. Tack som fan.
Ja, vi hörs nästa vecka.
Gör vi.
Podplay, en del av